Välkommen till Skånes taltidning nummer 31 2017. Mytgivningsdag, fredag den 4 augusti. Solen gick upp 5.18 i morse och går ner igen klockan 21.07. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är André Pentmo. Och det här är innehållet.
Sveriges kommuner vill att staten betalar för indragen assistans.
Och så här ser regeringens nya ministrar ut.
Barns ögon skadas lättare än vuxnas av solen, men få får solglasögon. Det här bör man tänka på.
Hur klarar unga med synskada vägen genom skolan ut i vuxenlivet? Det har en forskare sökt svar på och blivit glatt överraskad.
Öppnat och stängt bjuder bland annat på utegym, raw food och glass.
Var drack Kurt Wallander sitt kaffe? I sommarserien om skånska filmplatser ska vi idag till Ystad.
Och nästa fredag börjar Malmöfestivalen som syntolkar flera evenemang. Det kan handla om magi, barnteater och en förklädd gud. Vi har hela listan.
Så följer andra evenemangstips med spexpärlor och skördefest.
Och kalendern med konståkning och kräftpremiär.
Så anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra och sydvästra Skåne tavla. Och vi avslutar som alltid med en redaktionsruta.
Telegram. Allt fler nekas den statliga assistansersättningen sedan Försäkringskassan fått direktiv att spara på den. Bara en av sju som ansöker om assistans får ansökan godkänd. Och många som har assistans har fått se antalet timmar skäras ner. Om Försäkringskassan anser att det grundläggande vårdbehovet är mindre än 20 timmar per vecka får kommunen ta hela kostnaden. Samtidigt har ersättningen för lönerna till landets 100 000 personliga assistenter urholkats sedan 2014. Uppräkningen är ungefär hälften mot andra gruppers löneökning. Nu vill Sveriges kommuner och landsting, SKL, att staten ersätter kommunerna för de ökade kostnaderna, 2 miljarder kronor totalt. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar de och företrädare för vårdarbetsgivare också regeringen att omedelbart sätta stopp för urholkningen av ersättningen. Annars varnar de för mer oseriös verksamhet utan kollektivavtal och sämre kvalitet på assistansen.
Som bekant har Sverige fått två nya socialdemokratiska ministrar och så här ser de ut. Den nya och 50-åriga infrastrukturministern Thomas Eneroth har ett lätt gråsprängt, kort skägg och högt hårfäste, eller snarare flint. Håret är mörkbrunt och han bär sköldpaddsfärgade glasögon av en lite gammaldags modell som varit modern ett tag nu. Eneroth har en ganska bred mun men inte särskilt tjocka läppar och grå ögon. Näsan är inte särskilt framträdande men har en rätt markant trubbig nästipp. Thomas Eneroths ovala ansikte är inte särskilt stort och när de nya ministrarna presenterades bar han en mörkgrå kostym, ljusblå skjorta och rostfärgad slips. Vid samma tillfälle uppträdde den tidigare kommunstyrelseordföranden i Kristianstad, den 57-åriga Helene Fritsson, med sitt blonda hår samlat i nacken. Den nya migrationsministern bar ganska stora glasögon med tunna svarta bågar och var klädd i en svart kortärmad topp över en blommig blus som var knäppt hela vägen upp. Runt kragen hade hon ett pärlhalsband. Ansiktsformen är lite åt det fyrkantiga hållet och ögonen är gråblå, medan blicken ger intryck av att vara ganska skarp. Näsan är ganska liten åt det spetsiga hållet. Och även hennes mun är rätt bred och läpparna är inte särskilt fylliga. Bägge de nya ministrarna är slanka personer.
Barns ögon skadas lättare av UV-strålning från solen än vuxnas. Men bara en av fem föräldrar sätter ofta solglasögon på sina barn för att skydda dem mot stark sol. Det här visar en ny undersökning som Synsam har gjort i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Och om barn utsätts för mycket UV-strålning finns en ökad risk för grå starr senare i livet. Per Söderberg är professor i ögonsjukdomar och deras behandling vid Uppsala universitet.
Det viktiga är ju vilken miljö man är i, därför att solglasögon behöver man egentligen bara i snö och vid vatten. I andra miljöer så blir det så låga doser av UV-strålning från solen så att det spelar ingen roll. Men just i de miljöerna, vid vatten och i snö, så är det bra om alla människor har solglasögon. Och kanske är viktigare för barn än för vuxna. Och det säger jag på grund av djurförsök som vi har gjort. Och då kan man ju säga att djur är inte människor. Och det är visserligen riktigt, men det finns inget annat sätt att testa hur mycket ögat tål.
Det man ser på djuren, hur kan man relatera det till barns ögon?
Jo, det visar sig då i djurförsök att unga individer är mycket känsligare för UV-strålning än äldre individer. Och det finns ett direkt åldersberoende, och då menar jag känslighet i ögats lins. Risken är då att man på sikt ackumulerar så stora doser av skadlig UV-strålning från solen så att man får gråstarr. Och då kan man fråga sig, vad finns det för belägg för det? Ja, då visar det sig det att UV-strålning orsakar en kumulativ effekt, så att små doser som i sig inte är skadliga kan ackumuleras till tillräckligt skadlig dos. Dels vet man det från djurförsök, men så finns det också gjort befolkningsundersökningar där man har studerat människor som utsätts för mycket UV-strålning och jämfört dem med människor som inte utsätts för mycket UV-strålning. Och då visar det sig att det är större risk för gråstarr om man har utsatts för mycket UV-strålning.
Men du menar att en vanlig solig dag, om man befinner sig i trädgården till exempel, så behöver barn inte ha solglasögon, för där är inte... Nej. Det är så högt.
Absolut. Och det beror på att gräset är enormt effektivt på att ta bort UV-strålning. Så att solglasögon i trädgården eller på golfbanan, det är mer en modepryl. Utan de viktiga miljöerna är vid vatten och i snö.
Ja, undersökningen av användandet av solglasögon när det gäller små barn visar att bara en av fem föräldrar alltid eller ofta sätter solglasögon på sina barn vid stark sol. Den visar också att föräldrar i småstäder och glesbygd är bättre på att få barnen att använda solglasögon. Men det viktigaste är alltså i vilken miljö man väljer att ta på solglasögonen, eftersom det är det indirekta ljuset som man framförallt ska skydda sig mot, menar Per Söderberg.
Jo, därför att ögat exponeras ju inte av strålning som kommer direkt ifrån solen, utan det är huvudsakligen strålning som kommer indirekt från solen, bland annat genom reflektion från jordytan. Om det då är skikt på jordytan, det vill säga vatten och snö, då reflekteras upp till 80-90% av den strålning som kommer in ifrån solen. Och sen sprids UV-strålningen i luften, så att om vi kunde se UV-strålning, då skulle det vara en dimma av UV-strålning runt omkring oss. Det här är ju välkänt från människor som har åkt skidor i källen. Det behöver inte vara soligt, man blir ändå knallbrun om det är vit himmel. Och det beror på att det är den här indirekta UV-strålningen som får effekt då, genom att det sprids i luften och emot jordytan.
Kan man se direkta skador på små barns ögon när de kommer och har vistats i fjällen till exempel eller nere i Alperna?
Jag som är van att titta på ögat, jag ser rätt så ofta om jag själv ut och åker skidor att framåt eftermiddagen, då finns det tecken på att ögat har överexponerats för UV-strålning hos sådana som inte använt skydd. Och då är det inte linsen där man ser det, utan då ser man det i ytan på ögat, på ögonvitan, som blir rödaktig. Och det är liksom ett förstadie till att man får snöblindhet. Och snöblindhet yttrar sig ju så att man får en obehagskänsla och sen så blir det som grus i ögonen och sen gör det väldigt, väldigt ont. Och så hög dos får inte de flesta, utan de flesta får bara liksom ett förstadie till det här. Men om man utsätts för det här dag efter dag efter dag, så lagras den tidigare dosen i viss mån. Sen finns det reparationsmekanismer som tar bort en del av den skada som är ackumulerad. Men potentiellt så är det inte bra att ackumulera för stor skada, för då kommer till slut att, då kommer man nå tröskeln för skada i linsen också.
Och då händer?
Ja, då får man gråstarr då.
Och vad kan ni göra då?
Ja, då får man byta linsen om det börjar störa så mycket så att det blir svårt att se. Man byter ut linsen mot en plastlins, men det är ju aldrig, det är en nödlösning så att säga. Det är alltid bättre att ha kvar sin egna lins.
Och om man då ska välja solglasögon till sitt barn om man ska vara vid stranden och så, kan man välja fel så att det blir snarare skadar mer än vad det hjälper?
Ja, problemet med solglasögon är ju att det är väldigt hög grad en modepryl. Och det säljs också som en modepryl. Och för att det ska vara ett ordentligt skydd i solglasögonen så ska man välja C-märkta solglasögon i Sverige som har filterkategori 3. Då får man ett bra skydd.
Har du själv barn?
Ja.
Är du noga med att använda solglasögon till dem?
Jajamän. Nu är de nästan vuxna, men när de var små så hade de alltid solglasögon, ja. Ett tips kan jag säga om man är på vatten, för de har en tendens att tappa bilderna. Sätta ett snöre runt huvudet då, så att, och när de faller av så sitter de kvar i alla fall. Och så kan man sätta en kork i snöret, det gjorde jag med mina barn.
Okej.
Okay. Så sjunker inte bilderna.
Och det är också viktigt att solglasögonen sluter tätt kring barnets huvud för att skydda dem mot solen. Det sa Per Söderberg, professor i oftalmiatrik, ögonsjukdomar, vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet. Och han intervjuades av Åsa Kjellman Erisi.
Hur är det att gå i vanlig skolklass om man har en synskada? Får eleverna till exempel tillräckligt med stöd på vägen ut i vuxenlivet? Ja, det är frågor som Annika Winberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten sökt svar på.
Vi jobbar ju och träffar de här barnen, deras lärare och föräldrar under hela deras skoltid. Och egentligen från de är väldigt små. Från när de första gången kommer hit så är de kanske mellan 1 och 2 år. Och sen så följer vi dem på olika sätt upp till och med gymnasieåldern då. Men sen så har vi ingen mer kontakt då. Så det gör ju att vi vet ganska lite om hur det går för dem efter skolan. Sen är det ju också så att vi har ju haft inkluderad undervisning för elever med synnedsättning i Sverige nästan i över 30 år nu. Men det har egentligen aldrig gjorts någon utvärdering om hur väl fungerar det här. Får de här eleverna en likvärdig undervisning när man går i en klass med i övrigt seende elever? Det finns ingenting gjort där, och det finns väldigt lite gjort i andra länder också. Så att det är ju lite som att man ser det här med inkluderad undervisning som att the more the better. Alltså ju mer av det desto bättre. Men man har egentligen inte tittat på vilka delar som fungerar bra och vilka delar som man skulle kunna göra bättre då.
Och du har intervjuat 8 unga vuxna personer om gymnasietiden och steget in i vuxenlivet. Hur upplevde de sin gymnasietid?
Ja, det var ju naturligtvis olika då. De har ju gått i olika gymnasier i olika delar av landet då. Och det som jag ville fokusera mycket på, det var ju det här vilket stöd får man under gymnasietiden. De var ju punktskriftsläsande, alla de här ungdomar eller unga personerna då. Vilket stöd får man då under gymnasietiden för att vara väl förberedd för att ta steget ut i vuxenlivet då? Och det var väl så att de var, man kan väl säga att de var överlag så tyckte de att jo, men de hade nog fått ett bra stöd under skoltiden då. Alltså de hade ju, de flesta hade haft assistent hela gymnasietiden, och det fanns också ett nätverk runt om och med. Det kanske fanns specialpedagog, det fanns rådgivare härifrån SPSM och syncentralen och skötte deras hjälpmedel och sådär. Så att det fanns liksom ett nätverk runt eleverna som gav stöd. Och sen när man pratade med dem så förstod man ju att de ändå hade tagit ganska mycket ansvar själva för att påminna lärare om att de måste läsa det som står på tavlan, och det här att få ja, få anpassat studiematerial då till punktskrift och sådär. De, och också det här med hjälpmedel, att lärarna ofta förväntar sig att de ska klara mycket av det där själva. Så att, men de tyckte väl att det hade varit okej ändå. Det som hade varit svårigheterna just när det gäller undervisningen då, det var ju det här att inte alltid få anpassat studiematerial i tid. Alltså att det kommer för sent. Man får kanske delar av den läroboken man ska ha anpassat och så, ja, att man kommer i ofas där. Och sen det som var det stora problemet, det är ju det här med tiden. Alltså att om man är punktskriftsläsare så är det ju så att man har ju ett läsmedium som är betydligt långsammare. Därför att punktskriften läses ju sekventiellt. Alltså man måste koda av varje bokstav för sig. Alltså man kan inte skumläsa en text, utan man måste läsa bokstav för bokstav. Och det gör ju att det går inte att läsa lika snabbt som man läser med ögonen då. Och det här vet vi ju sedan länge. Och vi vet det ju framförallt här på SPSM då, att det är på det sättet. Men det gör ju att det blir problem när man liksom kommer högre upp i skolan och det är mera text som ska hinnas med, så blir det svårt att hinna med det tempot då. Sen är det ju många andra saker som också tar längre tid. Att läsa en taktil bild är ju otroligt tidskrävande jämfört med att titta på en bild då. Och det här, allt det här runt hjälpmedel och så där tar också tid då. Så att det som jag tycker framgick hela tiden det här, det är ju att man känner sig väldigt stressad och tiden räcker inte riktigt till. Och att man, många, när man går då som ensam elev med blindhet, synnedsättning i en klass, så blir det ju ändå så att man jämför sig, alla skolelever jämför sig ju hela ständigt med varann, hur man ligger till och ja, sådär. Och då jämför man sig ju med de som ser. Och känner kanske då att man inte hinner med. Eller man ligger ofta efter och man hinner inte riktigt det som andra hinner. Och det där känns ju som ett problem, därför att det är inte möjligt helt enkelt. Så att man jämför sig lite på felaktiga villkor blir det då.
Och flera lämnade också punktskriften.
Ja, det gjorde man. Det såg man ju att när man kommer högre upp i högstadiet, gymnasiet, då hinner man inte läsa. Utan då övergår man mer till att läsa, eller att lyssna. Man använder talböcker och sådär, och talsyntes och sådär. Och då blir ju punktskriften mer av ett komplement då. Alltså man använder punktskriften när man tar anteckningar till exempel, eller när man lär sig ett nytt språk, så blir det ju nödvändigt, för då måste man ju ha det för stavning och så. Men tidsmässigt så blir det nästan omöjligt då. Så att det handlar ju om att man måste hinna med i det tempot som råder. Så att det där är ju liksom ett inbyggt problem kan man säga i skolan då. Och som man inte riktigt, tycker jag, ändå har uppmärksammat på det sättet som man skulle behöva göra.
Och det är för tidigt att dra några slutsatser om den inkluderade undervisningen, men det går ändå att sätta vissa frågetecken.
Jag vill inte sätta frågetecken för inkluderad undervisning, det handlar inte riktigt om det. För det är ofta det man möter, jo, men är det då liksom tillbaka till specialskolan? Nej, det är det inte, för det är inte aktuellt. Liksom. Men man behöver se den här, alltså man kan ju tänka på det som rätten till tillgänglig undervisning då. Alltså att man måste få den tiden som är rimlig med tanke på att man har ett annat läsmedium. Och sen är det svårt att särskilt i grundskolan är det svårt att lösa det här, därför att grundskolan är ju väldigt oflexibel. Den bygger på att alla elever hinner lika långt på samma tid. Sen är det ju många som klarar det, men det blir till priset av att det är väldigt mycket stress liksom, och de har väldiga krav på sig och måste lägga ner jättemycket mer tid på kvällar och eftermiddagar för läxor för att liksom hinna med. Så det tycker jag är liksom kanske den viktigaste kunskapen tycker jag, som den här studien visar, just det här med att man behöver fundera över det här med tiden. Hur ska man få den här tiden som är rimlig för att man ska få rättvisa förutsättningar?
Och det finns ju också en möjlighet att få ett extra år i gymnasiet.
Ja, alltså gymnasiet är lättare tycker jag. Alltså grundskolan är svår, för där är det ju, det är där du förväntas, alla förväntas hinna lika långt på samma tid. Gymnasiet är ju betydligt lättare, för där har du, om du har en funktionsnedsättning, så har du ju rätt att läsa gymnasiet på 4 år istället för 3. Och det hade ju 2 personer gjort av de här som jag intervjuade. De var ju otroligt nöjda med det. För det gör ju att man kan lägga ut hela, alla kurserna på 4 år istället för 3. Och det gjorde att de fick mera luft i sitt schema och de fick mera andrum. Och säkert bättre förutsättningar att faktiskt få de betyg som de var värda då, för att de behövde inte stressa lika mycket. Sen är det ju många ungdomar som inte, alltså de vill ju göra som alla andra. Man vill ju ta studenten samtidigt som mina kompisar och sådär. Så det är inte alltid som, det är så lätt att få dem med sig på den idén liksom. Men de som hade gjort det i den här studien var otroligt nöjda med det och tyckte att det hade varit jättebra. Och gick också ut med bra betyg.
Det sa Annika Winberg på Specialpedagogiska skolmyndigheten som skrivit rapporten På väg att bli vuxen. 8 unga personers erfarenheter av att bli vuxen när man har en svår synnedsättning. Och det var Johan Rosengren på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm som talat med henne. I kommande nummer ska vi höra en fortsättning på samtalet. Då ska det handla om vägen från gymnasiet till vidare studier och arbete.
Öppnat och stängt. I Kävlinge centrum och på Nygatan stänger Hemköp butiken den sista augusti. Orsaken ska vara problem med lönsamheten.
I Bromölla håller damklädesbutiken Butik Jaspi öppet den sista dagen 12 augusti.
I Broby har ett utegym öppnat bakom tennisbanorna på Pappersbruksvägen vid motionsspåret längs Helgeå. Det är, som andra utegym, gratis och alltid öppet.
I Höllviken har Café i det gröna öppnat på Falsterbovägen 54 i lokalen där Sporty Fashion låg innan. Nu serveras där raw food och veganska kakor och smoothies.
I Vällinge öppnar Minami Sushi Bar och Lounge måndag 7 augusti. Förutom sushi ska de även servera hawaiiansk mat och asiatiska sallader och detta 7 dagar i veckan. Adressen är Stortorget 8 i Byablommans gamla lokal.
I Sätofta vid Ringsjön har Jägersbo Camping öppnat glassbar med 39 olika sorter och en strösselbuffé. De är öppet alla dagar mellan 11 och 21 och adressen är Fiskaregränd 1.
I Lund har fiket Roses Cakes and Tea på Västra Mårtensgatan stängt kaféverksamheten och säljer numera tårtor och kakor på beställning under namnet Roses. Beställningar kan göras på telefon 0760 71 30 17.
Och i Lund har inrednings- och klädbutiken Meloa på Stora Gråböders gatan stängt. Butiken med samma namn i Malmö finns kvar.
Och i Malmö stänger Olsson och Hjärtel köksprylbutiken i Saluhallen på Gibraltargatan 6.
I Malmö stänger också Gastronomi och Harmoni Slottstaden, butiken och lunchrestaurangen på Gustav Rydbergsgatan 9. Men ägarna har redan öppnat ett annat ställe med samma namn på Dragörkajen i Limhamn. Adressen dit är Övägen 8 och utanför finns också en glasskiosk.
I Simrishamn har restaurangen Jolo Sushi by the Sea öppnat i tidigare strandpaviljongen vid Tobisvik. Adressen är Badstigen 8.
Så fortsätter vi vår sommarserie om skånska filmplatser och idag ska vi till Ystad. Här finns filmstudior och cinetek, men främst förknippas kanske Ystad som filmstad med en kommissarie som spelats på film och tv av Rolf Lassgård, Christer Henriksson och britten Kenneth Branagh, för att nämna några. Vi pratar förstås om författaren Henning Mankells romanfigur Kurt Wallander, som drar turister i stora last till Ystad, ett Ystad där hela stan med omnejd kan sägas vara en Wallander-filmplats. Jack Löving är filmare och Wallanderguide och han ska visa både oss och en turistgrupp några av de viktigaste Wallanderplatserna i stan.
Vi står vid stationen. Det är ju ett av polishusen som man har valt att använda i filmserien.
Och nu tittar vi ut över hamnen via en port här där det står färjor.
I vår fiktiva lilla värld så var det ju bara polisbilar vid 2007, 2008, 2009 då man då hade gjort det här till Wallanders polisstation.
Men faktiskt, är det inte en polissymbol där i fönstret till vänster om dig?
Visst är det det. Jag menar, Ystad är ju väldigt... De värnar ju om turismen och de värnar ju om filmindustrin.
Så polissymbolen där i fönstret är alltså bara fejk?
Det är bara fejk. Som man då väljer att ha kvar eftersom man vet om att folk kommer ta sig hit på grund av att de ser på filmerna eller läser böckerna.
Tror de att det är en riktig polisstation då?
Det är ju vissa som gör det. Men än så länge så har det inte skett några allvarliga incidenter. Men sen så är det ju det att turisterna som kommer hit är ju extremt pålästa. De vet ju platserna, de vet liksom vad det var som skedde här och vilka tidpunkter det hände och liknande. Så. Och det är ju också en sån briljant grej som när det har kommit in tyska turister på den riktiga polishuset i Ystad och frågat efter Wallander. Och då kan man ju snabbt bryta deras illusion genom att säga, ja men han finns ju inte på riktigt. Men man kan bara så här köra en vit lögn och säga att men han är på lunch nu, eller han är inte in.
Ja, en missnöjd hund som är bortburen.
Ja, men jag tror det har också att göra med att de känner av Jussis närvaro som då är Wallanders hund som står där och vaktar.
Titta! Ja, inte så mjuk och klappa direkt.
Nej, precis. Men Jussi var ju en av huvudrollerna i filmerna som också i böckerna som man gärna glömde bort. Och därför så har vi gjort ett monument med Jussi som är hans hund för att komma ihåg att detta var ett av polishusen som vi använde oss av. Det är ju en av 7 polishus som vi använt.
Och där har han vatten i en skål också.
Det är ju fans som har kommit hit och gett han vatten för att de tycker att han torkar ut.
Fantastiskt. Och så är det en rostig filmremsa kan man säga som är skylten och så finns det en förklaring där Ystad Walk of Film och så är det vilken film det handlar om. Hämnden 2008 med Christer Henriksson. Vem är din favorit Wallander?
Om man tittar på det från böckerna och gestaltningen av karaktären så är det ju Rolf Lassgård. Men Rolf Lassgård och Henning jobbade ju också tillsammans delvis så att när man släppte en bok med Wallander så distribuerade man ju en film som SVT producerade. Så det fanns ju inte direkt någon chans att tänka på någon annan som Wallander. Sedan när det kommer till de filmerna som inte är baserade på böckerna så är det ju Christer Henriksson när han får liksom agera fritt. Christer Henriksson är ju en väldigt dramatisk skådespelare som är extremt duktig på det han gör. Outstanding.
Vad tyckte du om Kenneth Branagh då?
Kenneth Branaghs rollgestaltning av Wallander gör han ju exceptionellt bra som engelsk shakespeariansk skådis. Det blir ju något väldigt shakespeariansk när Kenneth Branagh sätter igång med det. Kenneth Branaghs produktion och sen är ju liksom något av det vackraste som svensk tv har sett. Och när man då applicerar den här shakespearianska skådespelaren så blir det väldigt bra. Men det blir inte så Wallander-aktigt som fansen hade velat ha. Wallander-turismen är ju alltid någonting som har funnits i Ystad.
Den definierar alltid.
Det börjar ju 1991. Och sen så kan man ju också gå tillbaka. Gällande böckerna har ju funnits en 89 när Henning gick runt och tänkte på att vi ska nog skriva om händelsen som man ville adaptera. För den första boken, Mördare utan ansikte, är ju alltså baserad på en verklig händelse. Och sedan så var ju aldrig poängen att skriva om Kurt Wallander som poliskommissarie. Poängen var ju att man skulle skriva om den växande rasismen som fanns i Sverige vid den här tidpunkten, 89-90.
Den politiska delen av Mankell som ju är så tydlig som du nämner, har turisterna koll på den?
Ja, det har de. Du kan ju inte undvika den när du läser böckerna heller. Och besökarna som kommer hit har den ju i bakhuvudet. Och det är många, många, många av guidningarna som går över till politiska debatter istället för var och drack Wallander sitt kaffe. Och det är ju delvis det som Henning vill åt.
Men var drack då Kurt Wallander sitt kaffe Ja, till exempel på Fridolfs konditori vid Sankt Knuts torg. Konditorn Hedi Shermeti står bakom disken där den speciella Wallander-bakelsen finns.
Det är väldigt populärt. Mycket turister. Efterfrågan efter bakelsen är rätt mycket. Från 30 uppåt, styrkan 40, 50 och mer.
Vad är grundingredienserna?
Där är apelsinkaka med sen punch och grädde och ja, marsipan och lite annat.
Är det viktigt för dig att de här kunderna kommer?
Oh ja, det är väldigt viktigt. Inte bara för mig, för Ystad. För hela Ystad.
Det är ju inte förrän efteråt. Även fast man visste att Wallander-turismen var stor när produktionen var igång. Så var det ju inte i alla fall för mig när jag började jobba med filmturismen och fiktionsturismen på heltid som jag insåg hur stor Wallander alltså är. Wallander är ju, det finns ju i hela världen och framförallt så har ju alla i världen någon form av relation till den här fiktiva kommissarien. Om det är ett minne eller om det är en åsikt och om det är liksom, alla har någonting med honom att göra var du än kommer i världen. Och det är helt sanslöst faktiskt. Vilket gör att det är så fruktansvärt roligt att jobba med.
Och så fortsätter vi till ett annat av Kurt Wallanders stamställen i Ystad, Hotell Continental. Ett riktigt klassiskt stadshotell med ljuskronor i taket, stuckaturer och paradtrappa.
Continental har ju alltid varit en central punkt i de här historierna. I Wallanders värld, för att äta, för att vara, för att hålla möten eller liknande. Även i filmerna, där man har spelat in väldigt många filmer utanför, inuti.
Klassisk hotellmatsal, vita dukar.
Precis, och där nere i hörnan är ju då Wallanders stambord. Där Wallander satt och åt allt från mat till bara snabba luncher ibland när han var på språng. Så det är väldigt eftersökt och väldigt eftertraktat bord.
Men ingen skylt?
Nej, den är nog intagen inför när de kommer ut med personal. För den är extremt populär för klåfingriga människor.
Det har blivit dags att avbryta den här specialturen för Skånes taltidning. Jack Löfving ska nu guida en grupp genom de Wallander-ställen vi fått se och några till.
Ja, välkomna hit.
Tack.
Vi ska ta en liten Wallander-vandring. För så alla så här frågorna jag har haft tänkt. Undrar varför var det så egentligen? De ska väl bli besvarade nu, tänkte vi. Mm. Har ni läst alla böckerna?
Jag har gjort det.
Du har läst alla böckerna? Ja.
Du heter?
Elisabeth Johansson.
Och varför är du här?
Jo, för att jag är intresserad av Wallander. Jag har läst alla böckerna.
Och vad hoppas du av turen?
Det är väl att se de här platserna man läser om. Jag tycker ju när jag har varit här då förut att det har varit så. Att jag kan känna igen mig. Nu är det en guidad tur så det är ju jättespännande.
Vad betyder Wallander för dig?
Jag gillar ju kriminalgrejer så att det betyder jättemycket.
Och du heter?
Dan.
Och ni är inte härifrån, gissar jag?
Nej, vi bor i Göteborg så att ja, jag åkte en liten bit här.
Varför är du här?
Ja, det är som min fru sa här att jag vill se lite, uppleva det här lite av ställen och känsla av vad Wallander har gjort sina, vad de inspelningarna är helt enkelt.
Så vi går fram till vänster. Och sedan så var det även så att man ville ju inte ha en stor stad så som Malmö eller Göteborg och Stockholm. Utan man ville ha en mycket mindre stad som kunde kännas trygg. Och då var Ystad passande. Och när man då gick runt i de här fina kullerstensgränderna så var, kände man sig väldigt trygg. Fram till Henning började skriva böcker om Ystad. Sen var man inte trygg längre.
Och jag tar bussen ut till Ystads gamla kasernområde där det idag finns bland annat filmstudior och så Cineteket, ett litet filmmuseum med bland annat Wallander-miljöer.
Är
har vi rollporträtt. Christer Henriksson, Kenneth Branagh, Lassgård. Och en dörr. Det står K. Wallander på brevlådan. Välkommen in i Kurt Wallanders vardagsrum. Här hänger hans skinnpaj. De nötta skinnstolarna. Och ett piano. Du heter?
Hans Lange.
Och vad är din relation till Wallander?
Ja, allmänt bra kan jag säga. Både läst böckerna och ja, varit med i filmerna. Rent tekniskt då. Spelar kriminaltekniker. En av dem var bröderna. Där är jag väl i närbild tror jag också när jag står och putsar fönster. Ta fingeravtryck. Så det var rätt skoj.
Och vad tycker du att Wallander spelar för roll för staden?
Ja, naturligtvis en ganska enorm roll. De satt i Ystad på kartan.
Det sa Hans Lange, besökare på Cineteket i Ystad. Och han kör även Wallander-turer med bärgningskorpsens populära brandbil i stan. Vi hörde också Hedi Kermeti på Fridolfs konditori, turisterna Elisabeth och Dan Johansson samt sist men inte minst Jack Löving, guide och utbildad filmare i Ystad, där kommunen storsatsar på filminspelningar och filmturism. Den som är intresserad av en Wallandervandring med Jack Löving eller en visning på Cineteket kan ringa 0411 57 70 57. Och den som vill åka brandbil och samtidigt bli Wallanderguidad kan kontakta Ystads turistbyrå, telefon 0411 57 76 81. Och Wallanderböckerna finns förstås inlästa som talböcker och många finns också i punkt. Reporter i Ystad var Dodo Parikas.
Malmöfestivalen börjar nästa fredag den 11 augusti och precis som förra året är ett antal uppträdanden syn- och teckentolkade. Lotta Ström är programsamordnare för Malmöfestivalen.
Det som är nytt för i år är dels lite grann hur vi har valt ut vilka akter som ska syntolkas, där vi har gjort detta i samarbete med Unga Synskadade och SRF Skåne. Det som vi också är väldigt glada för är att i samarbete med SRF Skåne så kan man nu kontakta dem om man vill ha ledsagning ut på festivalområdet till syntolkade akten.
Och det gör det kanske lite lättare att komma iväg då. Festivalen börjar den 11 augusti, en fredag. Och då börjar också den syntolkade delen av programmet som har 9 punkter att räkna till. Först blir det magi med Malin Nilsson, en känd trollkarl.
Precis, vi börjar där på fredagen den 11 augusti klockan 19.00 och platsen är Blå båten. Programpunkten är magi med Malin Nilsson och det här är ju då, kan man väl säga, Malmös magidrottning som ger en dekadent trolleriföreställning.
Låter spännande.
Mm. Och sen fortsätter vi på söndagen, då är det den 13 augusti klockan 16.00 och det blir det en barnföreställning på barnområdet. Det är Teater 23 som ger Nasse hittar en stol. Och det här är ju en klassisk bilderboksteater som säkert många känner till. Skapades ju av författaren och tecknaren Sven Nordqvist. Det blir en väldigt fysisk teater, så att där kommer också finnas mycket för syntolkaren att berätta.
Teater 23 har ju utvecklat ett eget system för syntolkning, men här är det en live-syntolk som är i farten.
Precis, det är inte Teater 23 som gör den här föreställningen, utan den skapades av dem tillsammans med Sven Nordqvist då 89. Men som sagt, Teater 23 kommer också tolka en egen föreställning lite senare under veckan.
Mm. Samma söndag på stora scen klockan 18, alltså på Stortorget då.
Precis, det här brukar ju vara en riktig familjetillställning, Riks FM festival. På stora scen klockan 18.00. Det här är ju en återkommande tradition att Rix FM besöker festivalen med en mängd artister som har varit aktuella under det senaste året. Vi kommer både syntolka och faktiskt också teckentolka den här musikakten. Och artisterna på scen i år är bland annat Mike Perry, Anton Hagman, Nano, Rys, Margaret, Astrid S, Tove Styrke och Camphor Drops. Sen fortsätter vi tisdag 15 augusti klockan 14.00. Då är det en kulturakt och det är en stadsvandring. Så det här innebär ju att det blir en liten promenad inne i stan. Då kan man följa med magasinet Historiskan när de gör en stadsvandring i Malmökvinnors spår och lära sig lite mer om kvinnor som genom tiden har verkat i det som är dagens centrala Malmö. Och tolken kommer ju då få tolka vad det är vi ser längs med vägen. Vandringen startar utanför entrén till Hotell Scandic Kramer och kommer avslutas på Stora Nygatan.
Och jag tänker mig att fru Kramer är en av kvinnorna.
Stämmer nog mycket väl.
Som ja. Fortfarande lär spöka där.
Precis.
Samma tisdag, lite senare, 18.30, Hipp och Malmö stadsteater, så blir det samiskt tema.
Precis, det blir teaterföreställning. 200 ord för snö. Och det här är Pinamackorna som ger den här föreställningen. De är ju hemmahörande i Blekinge. Och det blir musik av två av artisterna från Billy and the Visions, som ju är ett känt Malmöband. Har varit en väldigt, väldigt populär teaterföreställning. Blandar musik, dans, teater. Så att vi rekommenderar verkligen att gå och se på den.
Nästa dag, onsdag den 16 augusti på samma scen, Malmö stadsteaters Hipp klockan 17. Britney.
Ja, återigen en väldigt, väldigt populär teaterföreställning som handlar om Britney Spears, om kvinnor, popindustrin. Och den lär ska passa alla oavsett om man är ett Britney Spears-fan eller inte. Och det här är ju då Turteatern från Stockholm som vanligtvis jobbar med ganska experimentell, gränsöverskridande och politisk scenkonst.
Mm. Torsdagen den 17 augusti i Sankt Peters kyrka klockan 19 så blir det ett mer klassiskt verk kan vi säga. Lars-Erik Larssons Förklädd Gud.
Precis, det här har ju blivit en återkommande tradition kan man säga på festivalen som görs i samarbete då med Sankt Peters kyrka. Förklädd Gud klockan 19.00 den 17 augusti i år med Lars Humble som ju är en känd skådespelare som säkert har varit på de flesta scenerna runt om i landet. Gjort allt från musikal till operett. Så att det ska bli spännande att se vad syntolken får tolka i detta fall.
Ja, orkester och kör, som sig bör.
Som sig bör, absolut.
Ja, fredag 18 augusti så blir det mera barnteater. Teater 23s pappa är ute och cyklar, som jag berättat om i ett tidigare inslag i Skånes taltidning. En barnteaterpjäs på barnscenen som de själva gör sin tolkning av med egen apparatur. Pjäsen, vad handlar den om?
Det här är ju en riktig familjeföreställning från 6 år och uppåt skulle jag säga. Jag tror att det kommer bli ett familjedrama som alla kan ta del av, absolut. Och sen har vi den sista akten, också sista dagen på festivalen, fredag 18 augusti klockan 20.00 på Hipp. Då är det Malmö stadsteaters egna koncept Hipp Night som är en kabarékväll med väldigt, väldigt blandat innehåll, både musik och dramatik, sång, person, humor. Jag tittade själv på den första Hipp Night som var under våren och kan verkligen rekommendera föreställningen. Så Hipp klockan 20.00 fredagen den 18 augusti.
Det var det sista syntolkade evenemanget. Ni satsar också på teckentolkning. Det leder kanske för långt att ta upp allihopa här. Men ni har en hemsida där ni i år har listat allt. Syn- och teckentolkat på ett mera lätthittat sätt. Vart går man in?
Precis, om man går in på festivalens hemsida www.malmofestivalen.se längst upp under FAQ hittar man flikar både för syntolkning och för teckentolkning. befolkning samt för tillgänglighet på festivalen. Under respektive flik så finns alla programpunkterna listade och även vilka mötesplatserna är vad gäller syntolkningen. Så att gå gärna in där för mer information. Mm.
Och för de som till äventyrs sitter i en rullstol eller har svårt att röra sig så finns det också, har jag förstått, lite ramper och liknande.
Precis, vi har byggt ramper både vid Stora scen, Posthusscenen och Gustavscenen för den som vill komma upp en bit över publikhavet. Och behöver man åka färdtjänst så står också alla platserna där färdtjänst kan stanna listade på vår hemsida under fliken tillgänglighet.
Och kan man ju tillägga, allt är gratis.
Allt är gratis, som vanligt.
Det sa Lotta Ström som är programsamordnare för Malmöfestivalen och det var Mats Sundling som talade med henne. 9 evenemang syntolkas alltså och det är syntolkning nu som håller i dem. Till några av evenemangen erbjuder alltså SRF Skåne sällskap och ledsagning. Vilka det är och exakt hur det organiseras ska vara klart tisdag den 8 augusti och man kan då ringa 040 777 75 för besked. För den som går själv finns samlingsplats vid scenen. 15 minuter innan delas hörlurar ut. På Stortorget är samlingsplatsen utanför rådhusets ingång. På Gustav Adolfs torg är den utanför entrén till Burger King. Till Sankt Petri kyrka samlas man utanför ingången och till Barnlandet är det entré utanför entrén till Stadsbiblioteket. Och slutligen när det gäller hipp så samlas man vid entrén. Det mesta av festivalområdet är stängt för biltrafik så besökare får vara beredda på att gå en bit. Den som åker färdtjänst kan be den att stanna på någon av dessa platser. P-huset Anna, Drottninggatan 28, Hotell Sankt Jörgen, Stora Nygatan 94, Frans Suells staty, Norra Vallgatan 70, Malmö C, Glashallen, taxistationen och Stadsbiblioteket, Regementsgatan 3.
Evenemangstips. Sista chansen att ta del av sommarteaterföreställningen Lilla Sjöjungfrun är nu i helgen. Den här barnföreställningen spelas ikväll den 4 augusti 18.30. Imorgon lördag den 5 augusti klockan 17 samt söndag den 6 augusti klockan 13 och 17. Platsen är Åbergs trädgård i Öja i Ystad. Och adressen är Karlshemsvägen 37. Nortic säljer biljetterna.
I Malmö drar årets Pride-festival igång ikväll fredag 4 augusti och håller på till och med den 10. Årets motto är Joining People. Folkets park och Hotell Scandic Triangeln är några av naven för evenemanget. På hotellet anordnas en lång rad föreläsningar, seminarier samt workshops dagarna 7-10 augusti. Och i Folkets park, nu kallad Pride Park, blir det bland annat uppträdanden och utställningstält helgen 4-6 augusti. Årets parad avgår söndag 6 augusti 13.00 från Stortorget till Folkets park och där blir det show med Gabriel Fontana. Mellan 17 och 19 samma dag, samma plats, är det allsång med bland andra Richard Wolff, Lulu Lamotte och Andreas Esteche.
En äng bredvid Blåherremölla kvarn är platsen för musikfesten Maglehem Live imorgon lördag den 5 augusti klockan 16 till midnatt. To Dust och Maglehammers är några av banden som spelar. Och Biletto säljer biljetter.
Det blir festival på ekogården Hallontorpet vid Bosarpsjär 8-13 augusti. Sång, musik och ord står på programmet. Och uppträder gör bland annat Ordkommissionen som framför poesi med poeterna Mia Eriksson och Andreas Möller samt bandet Blända. Det är fri entré och försäljning av ekologiska produkter. Adressen är Östlöv 1329 i Stehag. Och på telefon 0413 40 40 15 finns mer information.
På kaffestugan Alunbruket i andra rum blir det kulturkvällar med föreläsningar den 9 augusti.
då radioprataren med mera Khalil Lind talar. Han var som bekant också månadens ansikte i Skånes taltidning i mars i år. Den 16 augusti heter gästen Sara Bäckmo, trädgårdsbloggare och journalist. Bägge gångerna börjar föredragen klockan 19 med fika och macka en halvtimme tidigare. Förhandsbokning rekommenderas. Detta på telefon 0417 261 15. Och adressen är andra rum 101 och priset är 200 kronor inklusive fika.
Vid Trollsjön i Eslöv så uppträder Jan Johansen 10 augusti 19.00 tillsammans med Leif Karlsson och Husbandet.
Den 12 augusti 10-15 är det matrunda i Torekov. Det betyder att 7 av ortens restauranger serverar en smakportion var enligt kockarnas eget val. Medverkar gör Fiskhuset och Glädjehuset, G. Svenssons, Hamnkrogen, Hacienda Bar och Mat, Mobis Schack, Pias Kök och Bar samt Torekov Hotell. Priset är 299 kronor för hela rundan. Och den som vill vara med startar vid Torekovs turistbyrå klockan 11, 12, 13 eller 14. Sen är turordningen på restaurangbesöken valfri. Biljetter köps i förväg via Tixter och arrangörernas telefonnummer är 0431 36 31 80.
Eftermiddagste med konsert blir det i Orangeriet på Norrvikens trädgårdar 13 augusti mellan 16 och 17.30 med buffé från 15.30. Anders Eldén och en orkestertrio uppträder tillsammans med musikalartisten Elin Bemark. Från Sinatra till Duvemåla lyder mottot för konserten som kostar 345 kronor med buffé och 195 utan. Bokningsavgift om 10 kronor tillkommer. Nortic säljer biljetter.
Musik på Museigården som finns på Eslöv stadsmuseum blir det den 17 augusti 18.30. Uppträde då gör Sanne and the Bells som spelar en fusion av folk, gypsy, country och världsmusik. Adressen är Östergatan 5.
Den som gillar bilar kan besöka Vallåkra-träffen på Enok Thulins flygfält 2 mil söder om Helsingborg den 19-20 augusti. Evenemanget fyller 35 år i år och är Skandinaviens största bilträff för ombyggda, originalrenoverade, stylade europeiska och japanska bilar. Det blir tävlingar och uppvisningar och biljetter köps vid entréerna och kostar 180 kronor för vuxna medan barn under 15 år går in gratis. Lördag är öppettiderna 10-17 och söndag 8-17.
Spjutstorpsrevyn version 2.2 gör en extra föreställning på utescenen i Tomelilla Folkets park söndagen den 20 augusti klockan 16. Biljetterna kostar 250 kronor för vuxna och 150 för barn till och med 14. Kulturhuset i Tomelilla och Tomelilla turistbyrå säljer biljetterna. Och kaffe och korv finns att köpa på plats. Vid frågor kan man ringa 0708 11 01 97.
Operagalan Operagalna äger rum 20 augusti 15.00 på Logen, Borsjökloster slott. Helsingborgs symfoniorkester och Richard Söderberg uppträder och på programmet står bland annat musik av Händel, Mozart och så Jussi Björlings paradnummer. Ordinarie biljettpris är 340 kronor och med stjärnkort är det en hundring billigare. Och unga under 19 betalar 170 kronor. Biljettbokningen har telefon 0413 25048.
På ön Groen, strax utanför Landskrona, blir det jazzkonsert fredagen den 25 augusti mellan 19 och 23. Spelar gör småländska jazz i baljan. En båt avgår från Hamngatskajen i Landskrona klockan 19. Det är ingen entréavgift, men man måste vara medlem i Jazzhouse Landskrona. Och det blir man genom att betala in 200 kronor på bankgiro 0159-1080. Tommy Jonsson på telefon 0705 98 70 55 vet mer.
Musikaliska pärlor från spex och karneval kan man höra om i Atensalen på AF-borgen i Lund den 28 augusti mellan 19 och 20.30. Bortglömda örhängen och saligen avsomnade hits har grävts fram ur Akademiska föreningens arkiv. Tillsammans med ledande experter från den lundensiska humorkretsen diskuteras den alltid lika aktuella frågan: visst är det bra, men är det roligt? Det är Oarda Akademin som arrangerar detta evenemang som ingår i Lunds universitets 350-årsfirande.
Den 2 september är det skördefest i Tivoliparken i Kristianstad. Arrangörerna utlovar en marknad där det flödar av mat och smakkreativitet. Det hela börjar klockan 10 på morgonen och håller på till 15 på eftermiddagen.
Antidiabetiska livsmedel för hjärnan är rubriken på ett föredrag den 4 september mellan 14 och 15 och 16 i hörsalen på Medicon Village i Lund med adress Skelevägen 2. Det handlar om vilken betydelse det vi äter har för vår hjärnas funktion och nya forskningsresultat kring hur livsmedel påverkar vår kognitiva förmåga presenteras. Nästan samtidigt med start 14.30 är temat Lär känna hjärnan och fram till 17.00 föreläses det om spelberoende, fysisk aktivitet, depression, stroke och epilepsi innan det blir kaffepaus. Därefter är ämnena cellterapi, genetik och Alzheimer, allt modererat av P1 Lars Mogensen och det hela avslutas 17.00. Platsen är Stadshallen vid Stortorget. Evenemangen ingår i en vetenskapsvecka vid Lunds universitet kallad Den fantastiska hjärnan och den pågår till och med 10 september.
Mellogeneralen Christer Björkman med gästartister intar konsertsalen på Malmö Live den 10 till 12 november. Redan den 10 november klockan 19 är temat Smärta till hjärta. Medverkar gör Sarah Dawn Finer, Lili Lindfors, Maria Hirasawa och Love Antell. Tillsammans med Björkman, MSO och Malmö Live vokalensemble. Lördagen den 11 november är det två konserter med rubriken Christers melomani. 16.30 och 20.00. Då är Petra Mede konferencier. Uppträder gör Oscar Sia, Charlotte Perelli, Andreas Jonsson, Shirley Clamp och många andra schlagerrävar. Söndag den 12 november slutligen är temat 1992. Vad hände då? Niklas Strömstedt och Christer Björkman samtalar och framför 1992 års låtar tillsammans med bland annat Patrik Isaksson och Naomi Wiehe. Biljetterna säljs av Malmö Live.
Och för den som börjat planera julunderhållningen så är biljettförsäljningen i full gång till operasångerskan Malena Ernmans julturné som heter Julen är nära. Premiär och enda skånska stopp blir på Helsingborgs konserthus den 28 november 19.00 och med på scen är också Lasse Berghagen. Julmusiken varvas med jazz, folkmusik och opera. Biljettpriset är 675 kronor och Helsingborgs konserthus säljer biljetter.
Biljettinformation. Biletto når man på telefon 08 660 02 91. Tixter 0771 47 70 70. Tomelilla kulturhus 0417 181 16. Tomelilla bibliotek och turistbyrå 0417 181 90. Nordtick 0455 61 97 05. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Och Helsingborgs konserthus slutligen 042 10 42 80.
Kalendern. Måndagen den 7 augusti är fullmåne och Dennis samt Denise har namnsdag. Det råder viss förvirring om när det brukade vara kräftpremiär förr. Men en tidpunkt var 7 augusti 17.00 då det blev tillåtet att fiska kräftor till och med sista oktober. Senare ändrades premiären till första onsdagen i augusti och 1994 blev det fritt fram med kräftfiske. Men sedan 2014 gäller att man måste vara antingen yrkesfiskare eller ha eget fiskevatten, utom i Vättern där alla får fiska kräftor vissa helger. Och detta datum 1877 föddes mannen som gett namn till ett av konståkningens mest kända hopp, nämligen att åka baklänges på ena fotens innerskär, därefter hoppa och snurra runt ett eller flera varv för att sedan landa på den andra fotens ytterskär. Och detta kan göras som en enkel, dubbel, trippel eller till och med kvadruppel variant. Upphovsmannen var Ulrich Salchow och han fick ett OS-guld och 19 VM-guld i konståkning för Sverige. Ursprungligen kom han dock från en dansk familj i Köpenhamn.
Tisdag den 8 augusti har Sylvia och Silvia namnsdag. Och det är allmän flaggdag eftersom det är drottningens namnsdag. 1967 var inte bara ett märkesår för Flower Power-generationen, utan även det år då filmen Mandomsprovet gjorde sitt segertåg över världen. Den manliga huvudrollen som vilsen ung man som förförs av Anne Bancrofts Mrs. Robinson gav Dustin Hoffman hans genombrott, fast han redan fyllt 30 år. Nu fyller Hoffman 80. Och lika mycket hade trubaduren Cornelis Vreeswijk blivit om han fått leva vidare. Men Cornelis avled som bekant redan 1987.
Onsdag 9 augusti är namnsdag för Roland. 65 år fyller skådespelaren Eva Fröling, kanske mest känd för sin roll som Emily Ekdahl i Ingmar Bergmans storfilm Fanny och Alexander. Och 60 år blir den amerikanska film- och tv-skådespelaren Melanie Griffith. Hennes senaste film heter Dabka och handlar om nutida somaliska pirater.
Torsdag den 10 augusti har Lars namnsdag. För över ett halvsekel sedan gick det senaste cykelloppet mellan Ystad och Haparanda. Men i år är det dags igen och den 10 augusti väntas deltagarna trampa in på Dragongatan i Ystad som är mål för tävlingarna. Detta efter 180 mil sedan den nordliga starten den 4 augusti. I Göteborg drar årets upplag av musikfestivalen Way Out West igång för 10:e året. Och 70 år fyller den brittiske musikern och sångaren Ian Anderson, frontfigur i bandet Jethro Tull.
Fredag 11 augusti har Susanna namnsdag. Och för 120 år sedan föddes den engelska barn- och ungdomsboksförfattaren Enid Blyton, kvinnan bakom bland annat mysterieböckerna och fem böckerna. Sammanlagt skrev Blyton över 600 titlar och de bevarade originalmanuskripten visar att hon inte ändrade mycket när hon väl satt det på pränt. Den som vill återuppliva minnet av hennes böcker hittar över 40 titlar på svenska både som talböcker och i punkt.
Lördagen den 12 augusti kan Klara fira namnsdag, medan det gått 130 år sedan Thomas Edison fick liv i sin uppfinning fonografen. Detta var den första apparat som kunde spela in, bevara och återge ljud. Ljudspåret graverades in i metallfolie, vax eller celluloid. Men det var först 1890 som uppfinningen kom i kommersiellt bruk och redan då fantiserade man om små bärbara fonografer. Kanske att jämföra med att lyssna på talböcker eller Skånes taltidning via sin mobiltelefon. Det är FNs internationella ungdomsdag och inom friidrotten så börjar lämpligt nog junior-VM i Kenias huvudstad Nairobi. Medan U23-EM, alltså för idrottare upp till 23, drar igång i polska Bygdogors. 80 år fyller samtidigt skådespelaren Tommy Berggren. En av hans mest uppmärksammade tidiga roller var 1963 i Bo Widbergs film Kvarteret Korpen som utspelades i Malmö på 1930-talet. I år kom Bergens memoarer som kort och gott heter Tommy och som finns som talbok med text. Och så fyller hovdansaren Per Arthur Segerström 65. Numera är han främst verksam som regissör och koreograf.
Och söndag den 13 augusti har Kai namnsdag. US Open i damgolf inleds och håller på i dagarna fyra i New Jersey på amerikanska västkusten. Och det är även vänsterhäntas dag.
Anslagstavlan har idag bara lokala meddelanden och vi börjar med ett antal från SRF Lundabygden som först av allt konstaterar att det äntligen är dags att dra på promenadskorna igen för en liten rundvandring kring odlingslotterna i Källby-Mölla-området. Detta måndag den 21 augusti klockan 13.30 till 16. Vi samlas vid föreningslokalen på Tordönsvägen 4i i Lund för en gemensam promenad. Conny tar deltagarna med på en cirka en timme lång rundvandring och eftermiddagen avslutas med en kopp stärkande kaffe vid grillplatsen nedanför Källby-Mölla. Avgiften blir som vanligt 20 kronor och anmälan gör du senast torsdagen den 17 augusti till föreningens kansli. Telefon 046 211 06 74 eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen! SRF Lundabygden har också en stor trädgårdsfest den 26 augusti på Habo gård i samarbete med ABF Malmö och Lomma. Grillen är igång och det serveras grillat med potatis och grönsallader av grillvärdarna Conny och Yvonne. Bernt Hammarlund underhåller med sedvanlig sång och gitarrackompanjemang under eftermiddagen. Och ni kan givetvis ta en promenad i de vackra omgivningarna och njuta av sommarens sista dagar. Detta alltså lördag den 26 augusti mellan klockan 12 och 16 på Habo gård på adressen Habovägen 6 i Lomma. Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas på plats. Och det kommer ges möjlighet att avnjuta lite vin till självkostnadspris för de som så önskar. Sista anmälningsdag är måndag den 21 augusti till kansliet. Varmt välkommen!
SRF Lundabygden har också ett studieprogram för hösten 2017. Studie- och kulturverksamheten bedriver de tillsammans med ABF Mittskåne och de hoppas att något av det ska få dig att inspirera att både lära dig något men också för att du ska få träffa både gamla och nya SRF-vänner. Och har du dessutom idéer till studiecirklar som du gärna skulle vilja att föreningen genomför så ring till kansliet och berätta. Kanske kan vi genomföra cirkeln senare under våren. Bokcirkeln som redan är igång kommer att fortsätta och vi planerar att starta ytterligare en ny cirkel under hösten. Du får chans att studera den författare och bok som du är intresserad av samt dela med dig av dina litterära kunskaper. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en ny grupp som själva bestämmer när de vill träffas så det passar alla. Uppge när du anmäler om du helst vill träffas dagtid eller kvällstid och om det är något speciellt du vill få ut av studierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka, 1,5 timme och startar upp i september månad. Anmäl dig snarast. Keramik. Även denna termin kommer vi att bekanta oss med lerans magi. Den härliga känslan att kunna skapa med händerna är nästan lika gammal som människan själv. Använd din kreativitet och fantasi. Ledare Helene Wiberg som håller i två cirklar tisdagar. En mellan 11 och 13.30 och en 15 till 17.30. Bägge börjar den 12 september och har 10 träffar med totalt 30 timmar. De hålls på Sunnanväg 14E, Klostergården, Lund och deltagaravgiften är 500 kronor. Höstens program för litteraturcirkeln är tyvärr ännu ej fastställt och någon ledare är ännu ej klar, men starten är planerad till onsdag 20 september 13.30 till 15.30 och det ska bli 7 träffar om 14 studietimmar i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Klostergården. Deltagaravgiften är 200 kronor. Och under hösten startar vi även upp en matlagningscirkel. Den är kostnadsfri men maten delar vi på efter att först ha kommit överens om vad vi ska laga. Vi kan inte bjuda på maten. Cirkelledare är Britt Persson och Yvonne Rexlid. Det blir 7 träffar och 14 studietimmar i föreningslokalen. Starten är planerad till torsdag 21 september 13.30 till 15.30. Det är ingen deltagaravgift. Höstens program för musikcirkeln är tyvärr ännu ej fastställt och någon ledare är heller inte klar. Men 7 träffar med 14 studietimmar är planerade, start tisdag 19 september 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Punktskriftscirkel. Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Punktskriften är det enda sättet man har att både skriva och läsa när man ser riktigt dåligt eller inget alls. Vi kan till exempel skriva och läsa namn och telefonnummer och göra små klisterlappar att sätta på kryddburkar, och man kan förstås själv hitta på helt nya saker att göra. Cirkelledare är Simon Tienso. Det blir 7 träffar med 14 studietimmar och start tisdag 5 september 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Vardagstips. Du kan göra nästan allt, även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik. Stå ut med att arbetet tar lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckas. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Cirkelledare Simon Tienso, 7 träffar, 14 studietimmar med start tisdag 24 oktober 13.30 till 15.30 i föreningslokalen. Ingen deltagaravgift. Anmälan sker genom att ringa föreningens kansli 046-211-0674 eller e-posta srfkansli.lundabygden@bredband.net. Vi behöver namn, personnummer, gatu- och postadress, telefonnummer samt vilket medium du behöver eventuellt studiematerial på. Och observera att du måste anmäla dig även om du deltagit i samma studiecirkel under våren. Du som ska delta i den bokcirkel som pågått under flera år ska också anmäla dig. Anmälan behöver vi senast fredag 25 augusti. Varmt välkommen!
Medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas härmed välkomna till medlemsmöte tisdag den 22 augusti klockan 16.30 till cirka 19.30 på Karidal och Blåsalen på adressen Tröskevägen 2 i Eslöv. Efter sedvanliga förhandlingar har vi bingo. Anmälan görs senast den 12 augusti till Birgitta på telefon 0413 54 13 33. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Sydöstra Skåne inbjuder till sommarutfärd den 20 augusti, en söndag. I år går färden till Hallsbergs gård och stenar utanför Lövesta. Vi börjar med att inta frukost tillsammans medan vår guide berättar om stenarnas historia. Vi tar så en promenad på cirka 100 meter till stenarna vars unika inskriptioner vi sedan får titta och känna på. Därefter besöker vi det närbelägna hembygdsmuseet. Efter vårt besök på anläggningen beger vi oss till Sjöbo Gästis där vi avslutar med lunch. Det blir falsk anka, det vill säga plommonspäckat kotlettfilé med gräddsås, rödkål, inlagd gurka och stekt kulpotatis. Sallad, bröd och måltidsdryck ingår, liksom kaffe eller te med liten kaka efteråt. Vi samlas vid Ystads konstmuseum, Sankt Knutstorg 09.00. Därefter hämtar den abonnerade bussen upp vid ICA Quantum, Östergatan 3 i Sjöbo 09.40, och vi beräknas vara åter vid ICA Quantum cirka 15.15 och inne i Ystad cirka 15.45. För detta betalar du 120 kronor. Om du har med dig en ledsagare från kommunen betalar denna fullt pris för frukost och lunch. Medlemmar som har kostnader för anslutningsresor till bussen får dessa ersatta efter att vi fått kvitton eller kopia på färdtjänstfakturan senast 3 månader efter utfärden. Använder du rollator rekommenderar vi att du tar med denna då det finns några kortare sträckor att gå. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast 13 augusti till någon av våra värdinnor eller värdar. Tommy Kullander 0702 426150. Marion och Jan Magnum 0416 101 01. Max Postman 0411 0411-156-151. Ingrid Postman 0411-156-14 eller 0702-36-27-55. Uppge vid anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Om problem skulle uppstå under resdagen, kontakta Vicky 0708-37-53-58 eller Jonas 0738-19-73-83. Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans, undertecknat styrelsen.
Vi har några förändringar i kollektivtrafiken i Lund och Hör. I Lund har man börjat bygga om korsningen Råbylundsvägen och Pilgrimsvägen. Stadsbuss 5 kör istället via Dalbyvägen där en tillfällig hållplats kallad Norrängavägen finns. Hållplatserna Guldåkerstorget, Diakongatan och Råbylund är indragna. Och så ska det vara till den 13 augusti då allt ska vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Och Hörs marknad medför flera förändringar i busstrafiken från torsdag den 10 augusti klockan 15 till klockan 5 på måndag morgon den 14 augusti. Då stängs bland annat Mejerigatan och Södergatan av för trafik. Och hållplatserna Mejerigatan och Stenskogsvägen i bägge riktningar dras in. Busslinjerna 444, 445 och 448 stannar istället på Gamla torget och vid Hörs station. Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Kristianstad Bromölla som bjuder in sina medlemmar till vattengymnastik i bassängen på Centralsjukhuset i Kristianstad under ledning av sjukgymnast Karin Magnusson. Varannan fredag, udda veckor klockan 12-13 med början fredag den 1 september. Höstterminen blir 8 gånger och kostar 200 kronor, vilket betalas på bankgiro 899-9245 vid anmälan om deltagande senast måndag den 21 augusti till Britt-Marie, telefon 0456-270-99 eller 072-725-32-37. Eller till Tina som har 044-541-14. Eller 070-635-41-14. Antalet deltagare är begränsat till 12. Så synskadade medlemmar kommer att ha förtur. Välkomna till en skonsam och nyttig rörelseträning.
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet igen efter sommaruppehållet. Vi träffas mellan 13 och 15 och kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Och under vecka 32 så är aktiviteten Kanasta onsdag 9 augusti. SRF Malmö hälsar också att det är dags igen för den populära kräftskivan på föreningen. Det blir fredag 18 augusti 18.30 då vi träffas för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efteråt äter vi paj med sallad och allt detta till en kostnad av 150 kronor. Vill du ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Från och med 7 augusti så anmäler du dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag fredag 11 augusti. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
SRF Trelleborg med omnejd har ett medlemsmöte som de bjuder in till onsdag den 9 augusti mellan klockan 14 till cirka 16 i FUBs lokal på Hamngatan 24 in på gården. Styrelsen hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till augusti månads medlemsmöte. Vi slår upp porten till första höstmånaden och samlar ihop våra tankar. Som vanligt bjuder vi på fika med dopp. Det gäller också för dig som inte provat på att besöka oss än. Frågor och funderingar? då vänder du dig till Lars Billgren, mobil 0708 32 19 07 eller e-post lars.billgren@telia.com. Väl mött, hälsar styrelsen.
SRF Ängelholm Båstad inbjuder till ett trivselträff på Sjöholms Café och Bageri, Storgatan 58 i Ängelholm, onsdag 16 augusti 14-16 i kaféets nya inglasade uterum där det blir underhållning och spex med Rosmarie och John och vi serveras kaffe med fyra sorters kakor. Kostnad 50 kronor för medlem, 100 för icke-medlem. Anmäl om du kommer senast fredag 11 augusti till Eva-Lena 0431 430917 alternativt 0706 65 43 73 eller Irene 0435 52216 alternativt 0701 54 74 66. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen.
Vi rundar av med några förändringar i kollektivtrafiken i Hässleholm, Höganäs och Malmö. I Hässleholm börjar man arbeta på viaduktvägen på måndag den 7 augusti. Hållplatsen Kungsparken A stängs. För regionbuss 511 öppnas en tillfällig hållplats på Vankivavägen i höjd med Gustavsgatan. För buss 532 stängs också hållplats T4 regementet, som ersätts med tillfälliga hållplatser på Götagatan. Och så ska det vara till den 29 september klockan 16. På Prins Karlsgatan i Höganäs flyttas hållplatsen Skolgatan B, där regionbussarna 225 och 227 brukar stanna, till en plats norr om korsningen med Skolgatan. Och nästa fredag, den 11, börjar Malmöfestivalen, vilket redan klockan 5 på måndag den 7 augusti stänger stora delar av centrum för trafik. Vid centralen går de flesta bussarna som vanligt, men femmans busshållplats flyttas till Norra Vallgatan, en bit väster om korsningen med Hamngatan. Hållplatsen för bussar som ersätter tåg flyttas till samma gata, men öster om Centralbron. Anna Linds plats och hållplatsen för linje 2, 3, 5, 7 och 8 mot centralen stängs. Istället finns en tillfällig hållplats på Nordenskjöldsgatan, söder om korsningen med Citadellsvägen. Norr om centralen är hållplatsen Slakthuset stängd, liksom hållplatsen Frihamnen. Den senare ersätts av en tillfällig på Frihamnsallén, söder om korsningen med Grimsbygatan, där buss 31 och 32 stannar. Gustav Adolfs torg stänger hållplatserna för alla bussar, utom nummer 1, 4 och 35. Linje 2, 7 och 8 flyttas till Drottninggatan och en hållplats öster om korsningen med Södra Förstadsgatan. Måndag den 21 augusti ska det vara tillbaka på sin vanliga plats igen. Men i Malmö börjar den 7 augusti också ett vägarbete på Erikslustvägen som gör att buss 3 och 4 får ta andra vägar. Hållplats Erikslust B flyttas till Köpenhamnsvägen cirka 150 meter öster om korsningen med Erikslustvägen. Och där ska den vara till den 23 augusti klockan 15. Och samma 7 augusti börjar ett vägarbete på Limhamnsvägen som gör att sjuans hållplats Packhusgatan stängs. Och Geijersgatan A flyttas 200 meter nordost. Så ska det vara till den 25 augusti klockan 15. Och i Malmö stängs också en bit av Sallerupsvägen av från klockan 8 måndag den 7 augusti till klockan 15 dagen därpå, den 8 augusti alltså. Regionbuss 142 hållplats Granbacken C är då indragen. Och med det beskedet var det dags att dra ett streck för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 11 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 1020. 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!